Jag vet inte hur det är för dig, men för mig är det så att det här är den finaste, starkaste berättelsen jag någonsin har mött i hela mitt liv. Jag har läst en hel del. Jag har läst många spännande romaner, självbiografier, läst om olika händelser i historien. Men det finns ingenting som går upp mot berättelsen om de där tre dagarna som förändrade världen. Det är en kioskvältare. Hade ingen kommit på det och jag kommit på det nu, då hade jag blivit miljonär på en gång om jag hade berättat den berättelsen. Om den är sann eller inte, liksom, den skulle ha slagit ut allt som Hollywood har erbjudit. Astrid Lindgren, ja, hon hade inte haft en chans. Hon hade förmodligen inte skrivit någonting om hon inte hade haft den här berättelsen att hämta inspiration ifrån. Den är helt unik. Det är ju berättelsen om en Gud som stiger in i vårt mörker och möter oss där vi är, inte där vi borde vara. Och när vi tror att det inte finns något hopp kvar, när vi liksom har tömt ut alla options, alla möjligheter, då rullar stenen undan och så bryter ljuset in. Och ur det mörkaste mörker, ut ur graven, stiger den sargade, sårmärkte, lemlästade, på korset fastnaglade frälsaren ut, livs levande, inte oberörd av det han har gått igenom, utan vi kommer för alltid att känna igen honom på såren. Men han lever. Kärleken, mina vänner, den vinner alltid till slut. Det är den berättelsen som jag sätter min tillit till när jag tittar ut över världen idag. När jag tittar på det bestialiska vi möter i Mellanöstern, hur kroppsdelar skiljs från varandra och människor står och ler. Jag tänker på den när jag läser och ser hur en lastbil körs in på Drottninggatan och bara kör över människorna. Då tänker jag, vad är det för Gud jag kan gömma mig i? Vilken Gud kan jag gå till? Vilken Gud begriper sig på den här ondskan? Det här är berättelsen om en Gud som också drabbas av ondskan, som stiger in i vårt mörker och skapar förutsättningar för att ta oss ut. Inte med den knytnande även. Inte liksom med det starkaste jättebomben där man spränger sönder liksom ondskan, utan med ett vapen som djävulen inte har någon kraft att bemöta. Den utgivande kärleken vinner alltid. Åh, vad jag gillar den här berättelsen. Emellanåt händer det ju oss att vi drabbas av mörker. Det är så. Jag tänkte på det i veckan när det kom ett brev ifrån lasarettet hem till oss för en undersökning. Det stod inte vad den undersökningen ska leda till. Men skulle läkaren sätta sig med oss och säga tyvärr, det här går inte att göra någonting åt. Det drabbade en av mina vänner. Hon var gift med en av den här församlingens pastorer för väldigt, väldigt många år sedan. Inge Bengtsson hette han. Han var gift med Ingrid. För bara några veckor sedan så fick hon beskedet. I fredags var hennes jordevandring över. Alltså mörkret drabbar oss. Ingen enda av oss kan leva våra liv utan att förr eller senare möta mörkret. Jag ser en och annan av er som arbetar som på lasarettet. Ni arbetar i olika miljöer. Ni har varit med och hållit anhöriga i handen. Ni har suttit ner vid bädden, som ni vet, här har vi bäddat för att det här är sista stället den här personen kommer att vila på. Och ni har försökt göra det så fint som möjligt, för ni förstår, vi kan inte göra mer. Mörkret drabbar oss. Men inte alltid döden som vi fruktar. Det kan drabba oss genom intriger, missförstånd, förlupna ord, händelser eller mobbing på arbetsplatsen. Ni vet de där skämten som egentligen var tänkt att lyfta, som sänkte istället, som skälpte den bristande självkänslan, det liksom det sista som fanns kvar. Och helt plötsligt så fastnar tonåringen framför spegeln och undrar: är jag värd någonting? Behövs jag i den här världen? Och det går väl an att möta tonåringen när hon är levande. Men vad gör man? Vad säger man till föräldrarna när barnet har tagit sitt liv? Alltså mörkret drabbar oss. Varje år vid den här tiden brukar jag ringa en kollega vars son inte orkade leva. Jag följde dem på resan ifrån Sundsvall upp till Östersund. En av de värsta resorna jag har gjort. De satt i baksätet och höll varandras händer. Min kollega och hans fru. Och vi på väg emot platsen där sonen hade tagit sitt liv. Han såg inget värde i sitt eget liv. Såg ingen möjlighet framåt. Mörkret var så mörkt. Det var så kompakt. Och jag satt i framsätet och tänkte, vad ska jag säga? Jag blev ordlös. Jag satt och bad: Herre, förbarma dig, förbarma dig. Så hörde jag hur man grät i baksätet. Berättelsen om de här tre dagarna som förändrade världen är berättelsen om en Gud som stiger in i det mörkaste mörker. Som inte väjer för mörkret, utan som stiger in i det och möter oss där vi är. Inte där vi borde vara när vi har fått ordning på våra liv eller liksom lyckas med de där goda gärningarna och allt det där, alla de där fina förutsatserna som vi har. Utan han kommer till oss när vi är bundna i våra egna synder och problem och svårigheter, i vårt eget mörker. Och så tar han oss där vi är och för oss ut ur mörkret in i sitt underbara ljus. Det är den evangeliska berättelsen. Och då undrar du, hur funkade den för det pastorsparet? Ja, det gick någon dag och så sa de: du måste hjälpa oss med begravningen. Och jag tänkte, vad i all sina dagar ska man säga? Finns det någon text liksom? Vad ska jag berätta? Vad finns det för vägning? Finns det något litet hopp någonstans? Och jag letade, jag kände ju grabben. Jag visste vem han var. Då hittade jag en text i Gamla testamentet. Psalm 139. En fantastisk text som vi ofta brukar sjunga. Du omsluter mig på alla sidor. Du håller mig i din hand. I den där texten så finns det i fortsättningen ett liten sekvens. Bäddade jag åt mig i dödsriket, då är du också där. Jag läste den texten på begravningen och så gick vi till korset, till berättelsen om en Gud som vet hur det är att dö. Och sakta men säkert rörde vi oss emot dagen då stenen rullas undan. Jag säger inte att vi kom hela vägen på begravningen, men jag har ju följt den här familjen. Jag har sett hur man har gjort den där vandringen från Getsemane via korset ner i dödsriket, men faktiskt ut på andra sidan. Man bärs av ett hopp. Man bärs av ett hopp att det finns inget mörker som är så mörkt att inte Gud är beredd att stiga in i det och öppna en dörr på andra sidan. Det är en fantastisk berättelse det här. Rövarna, de hängde på varsin sida om Jesus. Och i berättelsen så står det att de religiösa ledarna började håna Jesus. De hade ju varit ute efter honom. De ville röja honom ur vägen. De ville slippa konflikten med Jesus. För han visade ju en annan väg till frälsning. Nådens väg, inte lagens väg, inte gärningarnas väg. Han öppnade ju dörren för kreti och pleti att komma hela vägen fram till levande Gud. Det gillade inte de religiösa ledarna. De ville ha lite kontroll, de ville bestämma, de ville behålla sin position. Så de ordnade en korsfästelse. Men på höger och vänster sida om Jesus så fäste man två förbrytare. Och den ena förbrytaren vinner någon slags hatisk frimodighet när han hör rådsmedlemmarna håna Jesus. När han hör soldaterna driva med Jesus, då fylls han av hatet som aldrig någonsin kan leda till frälsning. Det leder människan åt helvete. Hatet kan aldrig befria. Det går aldrig att spränga sig själv i luften och tänka att nu befriar jag mänskligheten. Det är något annat som leder människan till frälsning. Men han uttrycker sitt hat. Och han säger, om du är Guds son, hjälp dig själv och hjälp oss. Visa nu då vem du är. Och så fortsätter han att håna bara för att efterhand bli avbruten av förbrytaren. Som är en av de få runt korset som fattar vad det är som händer. Han säger, är du inte ens rädd för Gud? Det är ganska häftigt. Det var inte många som såg en Gud på korset när Jesus hängde där. De såg en svag vekling. Ja, vekling, han hade härdat ut för väldigt mycket, men han var döende. Det är liksom inget snack. Men den här rövaren, han ser en Gud i Jesus. I den där förvridna, torterade gestalten så ser han en frälsare. Han säger, är du inte ens rädd för Gud? Vi hänger ju här för våra egna synders skull. Vi är ju här för att inte mer än rätt, men han har inte gjort något. Han är en av de få runt korset som bekänner Jesu oskuld. Jag gillar den där rövaren. Inte bara för att han vinner en evighet, utan därför att han vågar försvara Jesus Kristus. Jag har tänkt att sån där vill jag vara. Om det så skulle kosta mig någonting, till och med kosta riktigt mycket, så har jag tänkt att jag ska försvara Jesus Kristus. Jag ska stå upp för evangeliet. Den här berättelsen, den får ingen ta ifrån mig. Det här kan jag leva, det här kan jag dö för. Och nu menar jag det. Så vänder han sig till Jesus efter den här bekännelsen och tillrättavisningen. Och så säger han, tänk på mig. Han begär inte att få följa med. Han har liksom inte, det är inte på hans, inte hans tanken sin gång att han överhuvudtaget med sina synder ska få följa med den som inga synder har. Han tänker, jag blir kvar här. Det går åt skogen för mig, men för Jesus kommer det gå bra. Han bekänner ju att faktiskt att han tror att Jesus ska, han ska inte gå förlorad. Han ska till sitt rike. Det är då Jesus säger de där underbara orden. Jag menar, tänk er själva, totalt förvriden, torterad, slagen, utarmad, ingenting kvar liksom. Vad levererar Jesus när han är som mest utsatt? Jo, men han levererar nåd och förbarmande i rätt tid. Sannoliken, idag ska du vara med mig i mitt rike. Jag gillar det. Jag gillar de orden. Det är fantastiska ord. Jesus vet att han hänger där för sina synders skull, men han säger, det struntar jag i. Synden är, den tar jag på mig. Du går fri. Följ med mig. Jag menar, vad kunde han göra? Han kunde inte tvätta, han kunde inte badda Jesus sår, han kunde inte döpa sig, han kunde inte åstadkomma en enda god gärning. Det enda han liksom får ur sig, det är sin bekännelse och sin bön. Men det räcker. Han hade ingenting, men fick allt. Det är liksom den evangeliska berättelsen. När du och jag liksom gör värderingar, då tänker vi, vad har hon att komma med, vad har han att komma med? Okej, det här kan ju bli riktigt bra. Men så tänker ju inte Jesus. Det krockar så totalt med kapitalismen och marknadsekonomiska tänkandet, där man är kunder till höger och vänster, där man betalar skatt för att tjäna på det. Det är liksom en total uppgörelse med egoismen. Du får plats. Det finns ett hem som väntar på dig. Ja, men jag är ju inte värd, jag har det här. Det finns en nåd som täcker in ditt liv. Åh, vad jag tycker om det här. Maria från Magdala. Hon undrade, hur ska det bli nu då? Hon hade ju varit så utsatt. Möjligen så utsatt att hon hade funderingar på att inte längre leva. Demonerna hade fått tag i hennes liv. Och inte bara en. Inte bara demonen, du är ingenting att ha. Inte bara demonen, du är ingenting värd. Inte bara skammens demon, utan det var demoner till höger och vänster. 7 demoner. Så möter hon Jesus en dag. Och Jesus, han kallar på demonerna och befriar henne ur destruktionen, ur de här negativa tankebanorna som håller på att föra henne bort ifrån sig själv, in i en slags omänsklighet. Hon blir befriad, hon reser sig upp och ser igen sitt värde och vågar börja tjäna och tänker, jag kan också vara med Petrus, Jakob och Johannes, jag kan vara med och göra skillnad. Så dör Jesus, den som hon hade satt sin tillit till. Den som hade befriat henne. Hon är ju förtvivlad. Hon har liksom ingenting kvar. Så hon tänker, jag går till graven. Hon gör det vi brukar göra när det händer olyckor. Hon går till Drottninggatan. Jag måste få lägga mina blommor. Jag måste få uttrycka min sorg, min vrede, min förtvivla. Jag måste få komma med mina frågor. Jag måste få smörja Jesus. Jag måste få se till att han får välluktande oljor och dofta fint. Liksom. Jag måste till graven. Jag måste bara dit. Så hon är en av de första. Hon är den första som får klart för sig att det är inte döden som vinner när Jesus ger sitt liv på korset. Det är kärleken som vinner. Det är livet som vinner. För när livets herre stiger in i dödsriket, då är det som att tända ljuset. Det ryster i dödsriket. En del av dem som har dött i tron på Messias, de uppstår ifrån de döda. Och när de kommer till graven så ser hon stenen är borta. Och så tittar hon in. Och det enda hon liksom kan få in i sin inomvärldsliga tankesystem, det är att någon har rövat bort Herren. Någon har tagit kroppen. Den ultimata förnedringen av den som har avlidit. När hon står där med sina tankar så hör hon någon som säger hennes namn. Maria. Hon vänder sig om. Och med ens förstår hon. Jesus lever. Det är inte hopplöst. Demonerna kommer inte att vinna. Det finns hopp. Ut ur det mörkaste mörker. Ut ur graven stiger Jesus. Du kanske tänker när du tittar på ditt liv att jag måste väl ändå få ordning på en del grejer innan jag är välkommen in i den kristna gemenskapen. Jag måste väl ändå få ha hunnit läsa lite grann, kunna förklara vad evangeliet handlar om. Jag måste väl ändå nu vet alla de där grejerna. Du, den här berättelsen säger att det räcker med att titta upp emot Jesus. Att sätta sin tillit till honom. Tro, det är att förtrösta, att lita på. Att lita på att Jesus dog för dina synders skull. Att han uppstod för din rättfärdiggörelses skull. Alltså för att få ordning på ditt liv. Att det är han som gör det. Det räcker. Vi ska be tillsammans. Gud, jag vill tacka dig för den här underbara berättelsen. Du vet att jag kommer till den så ofta. Du vet hur jag identifierar mig med olika personer i berättelsen. Du vet hur jag så har fallit precis som Petrus för frestelsen att kliva undan när någon har frågat mig. Och jag står i olika frågor. Du vet hur jag har varit i ett seman. Jag har förstått vilken bägare du kallar mig att tömma, men modet har svikit mig. Du vet att jag har inte alltid lyckats följa dig på det sätt som jag skulle vilja göra. Men jag gömmer mig hos dig. Jag gömmer mig i din frälsande kraft. Jag gömmer mig i ditt liv och vet att när du tömde bägaren så tömde du bägaren av synd som också inkluderade mina synder, mina tillkortakommanden, mina brister, allt det där som skiljer mig ifrån Gud och inte bara mig utan hela mänskligheten. Tack att du bar allt och du gick hela vägen. Jesus, jag väljer att tro på dig. Jag väljer att tro på dig tillsammans med mina vänner här i kyrkan. Jag sätter min tillit till dig och det du gjorde på korset och litar på berättelsen om att du faktiskt uppstod från de döda. Jag tackar dig för mötet med Maria. Jag tackar dig för mötet med den tvivlande Thomas. Jag tackar dig för mötet med Petrus där på stranden. Tack att du upprättade honom. Tack för alla de här ljuvliga berättelserna. Och tack att du inte bara gav syndernas förlåtelse utan du döpte i helig ande och eld och gav kraft att leva ett annorlunda liv. Jesus, nu tackar jag dig för att du vill möta med var och en som är här idag. Du vet var vi befinner oss. Du vet den som är i det mörkaste mörkret. Som har suttit där med brevet ifrån lasarettet och tänkt, vad ska det här bli nu? Vad ska det bli nu? Sitter med frågan inför framtiden, hur ska det gå? Som sitter i sin trassliga relation och funderar på hur ska vi hitta fram till försoning? Det är så mörkt, det ser så svårt ut. Sitter där med beskedet ifrån Migrationsverket. Du får inte stanna här i Sverige. Undrar, vad har jag för framtid? Tack att det finns ett hopp. Det finns ett evangeliskt hopp för varje människa som sätter sin tro på dig, Jesus. Och det gör vi nu. Personligen gör jag det. Men jag gör det också tillsammans med mina vänner här i kyrkan. Och ber, Herre förbarma dig över oss. Hjälp oss lyfta blicken. Så tackar jag dig för berättelsen. Att den inte slutar där med uppståndelsen. Du återvänder till himlen, men en dag ska du komma tillbaka. Jag tackar dig Jesus för att du kommer snart tillbaka. Du kommer snart tillbaka och återställer ordningen. Ger skapelsen tillbaka sin glans. Du återvänder för att ge oss den frälsning världen behöver. Den fredsmäklare världen ropar efter. Jag tackar dig Jesus för att kärleken alltid vinner till slut. Det är vårt hopp. Det litar vi på. Och det litar vi på i Faderns, i Sonens och den heliga Andes namn. Tackar dig för att du hör bön. Amen.